Värvet görs i samarbete med Acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Värvet sponsras av SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, EuroBonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt, överallt, och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS EuroBonus och SAS EuroBonus Mastercard.
Det är blandetniskt de som utför de här morden och tar på sig dem, men jag får frågan ibland, är det bara ensamkommande flyktingar som gör det? Och det är aldrig ensamkommande flyktingar, utan det är personer som, för de rekryteras inte av gängen därför de kan inte svenska, de är inte inne i det här, utan det är personer som andra och tredje generationen kanske. Mm. Och, men även etniska svenska blandat då.
Det finns nog ingen aspekt av gängkriminaliteten som Mats Lindström inte har koll på. Han har mött Dödspatrullen, Shottas, Headshot-ligan, Husbys Hyenor och Lejonen, och han är spaningsledaren med nästan 35 år i polisens tjänst som följt kriminella både in i döden och till häktet. Nu är han aktuell med boken Spaningsledaren i Rinkeby och med Värvet special. Gäster alltså polis Mats Lindström. Men berätta, vad är det för bok då och hur kom den till?
Ja, boken, jag fick vara med i P1 på söndagsintervjun för ganska precis ett år sedan, förra våren. Efter den intervjun så hörde det av sig förlag och sa att vi ser en bok här. Och jag hade inte riktigt tänkt på att ge ut en bok heller. Men då ringde jag och pratade med en journalist som jag känner, Fredrik Sjöshult. Och sen hade vi ett upplägg, en stomme för en bok. Det här kan vi leverera. Så gick vi till ett antal förlag. Så fyra förlag var intresserade, men Bonniers var de som var mest intresserade. Så det var de som fick, som vi hamnade hos sen. Och det känns bra.
Mm. Så hur skulle du beskriva den då? Vad blev det för bok?
Det är en bok som handlar om skjutvapenvåldet, framförallt i Stockholm från... Det handlar lite om tiden innan 2012, men från 2012 fram tills nu. Och läsaren får insikter i hur spaning mot de här nätverken går till och hur polisen jobbar. Men också mina möten med många av de här personerna som är i de här våldsamma nätverken som begår de här morden och skjutningarna. Och liksom i vilka kontexter jag har träffat dem och en del roliga historier i det här. Men också få följa mig i det arbetet som har varit kanske sista året här också när jag vittnar väldigt, väldigt mycket på hur ett modernt gängvåld går till. Man får följa med in i rättssalarna när jag vittnar på de här mot de här gängen och mot de här mördarna på olika platser i Sverige, inte bara i Stockholm.
Mm. Kanske en märklig ingång i det här, men jagar du?
Ja, jag jagar.
Okay.
Jag har jagat sedan jag var väldigt, väldigt liten.
Minns du första gången du släckte ett liv, så att säga?
Ja, det var en rätt rolig historia. Jag fick ju följa med min pappa. Min pappa och mamma, de kommer från skärgården, från Stockholms skärgård. Så att där var jakt och fiske naturliga delar av vad man gjorde. Så att har man en son så klart att man tar med honom ut och jagar. Så jag var med ut och jaga första gången jag var ute och jagade när jag var yngre så. Men första gången som jag sköt någonting så var jag 7. Pappa och jag var ute och jagade. Vi jagade sjöfågel, då åker man ut tidigt på morgonen innan det är kanske en och en halv timme innan soluppgången. Så lägger man ut vättar, alltså lockfåglar, och så bygger man en skåre, säger man i skärgården. Men det är som ett gömställe bygger man. Mm. Så sitter man i det där och så väntar man på att sjöfågel då, som olika typer av änder, ska sträcka förbi och landa i de här lockfåglarna eller flyga förbi i någon skotthåll. Så min pappa hade skjutit en fågel och åkte ut och hämtade den med båten, och så lämnade han ett hagelgevär till mig, och så sa han, om det kommer något kan du skjuta. Så gjorde du det naturligtvis. Så då kom det en fågel, en simman som heter Knipa, och landade. Så att jag skulle skjuta den här, men jag var ju bara 7, så jag nådde inte riktigt fram till avtryckan, så jag fick lägga kolven ovanför axeln. Mm. Så jag sköt den här fågeln och träffade den, men eftersom kolven inte låg på axeln så rev en del av vapnet, det som man bryter vapnet med, den rev upp kinden på mig, så jag fick en ganska duktig reva i kinden. Och min pappa kom ju såklart sättandes, han hade en 7-åring obevakad i skåret, det hade smält där. Så att där kom vi till den där troliga situationen. Han var ju såklart kluven, han var ju delvis stolt över mig att jag faktiskt hade skjutit, men också började han ju förstå att det här kanske inte mamma kommer tycka är helt imponerande. Mm. Han kunde ju inte vara arg på mig, för han hade ju lämnat vapnet, utan han hade ju sagt att jag fick skjuta, så han kunde ju inte vara irriterad på mig. Men han tyckte väl att vi kanske inte behövde berätta det här för mamma, men en 7-åring med reva på kinden som är sprickfärdig av stolthet över att ha skjutit sin första fågel, går ju inte att hålla tyst.
Nej, jag fattar. Nej. Och nu när jag sitter här och kollar på det, så jag ser inget R.
Nej, utan det var väl med, men det var liksom just att jag nådde inte fram till avtryckarna, så jag fick lägga.
Jag fattar.
Och sen dess har jag varit med och jagat rätt mycket. Nu har väl det avtagit lite med åren, därför att man har haft en massa andra grejer. Men några gånger om året så jagar jag fortfarande. Mm.
Nej, anledningen till att jag frågar är ju dels för att jag är nyfiken själv, men också för att jag tänker mig att det händer någonting med en människa när man har släckt ett liv liksom. Och nu har ju varken du eller jag släckt ett människoliv. Jag har inte gjort det i alla fall.
Nej, jag har inte heller gjort det.
Mig veteligen. Men jag tänker mig liksom, om du har reflekterat över det med de människorna som du möter som har gjort det.
Ja, alltså de flesta som jag träffar som ju faktiskt har gjort det är ju, i den fas jag träffar dem oftast, så är de ju, så förnekar de ju det här. I några få fall så berättar de ju om det, och då berättar de ju ofta om det som att det inte var riktigt meningen att få den effekten av en handling. Det är möjligt att man skulle kunna träffa dem i ett senare skede, typ på anstalten eller någonstans, och de skulle berätta mer öppet om det, men det har de sällan gjort när jag har träffat dem.
Mm.
För jag träffar dem ju i förundersökningen, och då är det av naturliga skäl så håller man ju tillbaka sin story rätt mycket.
Men jag antar att, jag menar, med liksom, vad det nu är, 30 plus år i branschen, så att säga, så har väl du också träffat människor där det precis kanske har hänt liksom.
Ja, absolut. Vi har ju gripit folk som ja, där det verkligen precis har hänt och väldigt, väldigt nära inpå och till flera veckor och månader efteråt. Mm. Men de, jag kan tänka mig att den kategori av mördare, om man får säga så, som skulle kunna tänka sig att berätta om det, det är väl i brott i nära relation. Att man kommer hem och någon man har haft ihjäl sin fru och berättar om det. Mm. Kanske till och med ringt in och sagt vad som har hänt. Men i övrigt de här gangsterskjutningarna och det, där de nekar ju.
Man kniper väl hellre.
Ja, ja, visst. Mm. Det kan ju ha många orsaker, men ofta är det ju väldigt många andra inblandade i det också. Det syns, som också får problem om man erkänner.
Mm.
Så nu för tiden erkänner väl folk väldigt, väldigt, väldigt sällan.
Ja, men det har man väl alltid fått höra, liksom, mm. att man har aldrig att tjäna på att erkänna något. Nu kanske jag i och för sig har åkt dit, kanske till exempel då ringa narkotikabrott, och då har ju polisen i alla fall kommunicerat till mig att det är bättre för mig om jag erkänner på plats, eftersom alltså, brottsföreläggandet kommer att vara mildare än det hade blivit ifall det kommer till domstol. Den typen av brott kanske inte du sätter dit folk för så ofta.
Nej, inte så mycket längre. Nej. Det kan ju vara en del i det, men
är det ens sant? Ska jag neka till brott nästa gång jag blir tagen för det?
Ja, men alltså, om man nekar och hamnar rätten så riskerar man ju att få högre böter. Så är det ju.
Mm.
Och du blir på en mindre förseelse, så blir du så att säga av med den. Du kommer hem med böter om du går med på den. Och sen kan du ju gå vidare. Man kommer ju inte undan den bara för att den hamnar i rätten. Ja, just det.
Mm.
Så det tar bara längre tid.
Är väl bara för att protokollet att jag tänkte inte åka dit för det i närtid. Men i fallat. Men du, vi har ju varit på din bok liksom, såklart. Och det jag är nyfiken på är så här, när du skriver om någonting som också i viss mån liksom verkligen, verkligen pågår.
Mm.
Hur vet ni, eller hur visste ni var ni skulle sätta stopp? Liksom?
Vi har ju följt ärenden från 2012 kan man säga, när jag jobbade med en konflikt i Hässelby mellan Brödraskapet Wolfpack och det som kom att heta Lejonen där. Ett antal skjutningar och de emellan. Och sen gick vi över till dödspatrullen mot 28 i Rinkeby. Och sen även Headshot-ligan och alla deras skjutningar. Och sen även en del om Husbys hygienor. För att sen landa i nutid med de här unga kontraktsmördarna. Så att vi... Mycket av det som vi beskriver har ju så att säga redan hänt, och då vet man hur man ska skriva. Men sen har det varit några rättegångar, några ärenden som vi har liksom följt, lägesföljt. Kommer den hinna bli dom på den här? Mm. Kan vi ha med den här? Och då har vi i flera fall kunnat haft med dem, men någon som det inte riktigt är färdigt, det har vi fått, nej, vi får nog ta bort den här, för det har inte hunnit bli något rättsligt avslut på den ännu.
Mm.
Så att vi får, läsarna får följa det som händer fram till, ja men kanske i någon gång sent i höstas.
Mm.
Där fick vi så att säga stänga dörren.
Ja, men jag fattar det. Mm. Och du, nu är inte det alls ditt jobb, men jag är ändå nyfiken på vad du tänker liksom. Jag menar, du sen senaste valet typ och innan dess också, så har gängkriminaliteten varit liksom den största liksom samhällsfrågan väl, kan man säga. Och du är ju på något sätt i slutet av den food chainen så att säga, där politikerna någonstans ska fatta ett beslut om hur du ska kunna göra ditt jobb. Vad tänker du om liksom dina förutsättningar idag?
För det första så tycker jag att det, om man kopplar till jobbet, så tycker jag att det är jätteintressant att få jobba med verkligen stimulerande, att få jobba med de största samhällsproblemen som vi har.
Mm.
Våldet i samhället, och försöka göra någonting faktiskt åt det. Om vi tar den biten, så just politikerna är väldigt lyhörda nu. Det är nästan så att det känns som att de frågar oss, hjälp oss, vad vill ni ha, vilka verktyg behöver ni ha? Motivera för oss via lagförslag och annat vad ni behöver för verktyg. Så jag tror att det är lättare nu än någonsin att få igenom en lagstiftningsförändring eller ja, och den typen av grejer.
Mm.
Och vi ser att det finns, alla vill ju nästan, de politiska partierna, bräcka varandra med att komma med nya åtgärder, därför att det, men det är viktigt också att komma med det. Jag har fått förmånen att vara med i som referensperson i två av de här regeringsuppdragen. Dels mot regeringsuppdraget med hemliga tvångsmedel mot barn, som jag tycker att vi måste få möjlighet att avlyssna personer under 15 år. Och det är kopplat till den här nya våldsvågen och utvecklingen som vi ser i samhället, där vi har barn som är från 12, 13, 14 år som är mördarna. Så de som tar kontraktsmord och tar skjutningar, och man lägger väldigt mycket av det här på väldigt, väldigt unga personer. Och om vi då har två 14-åringar som har ett vapen och ska begå ett mord, så måste vi ha den typen av hemliga tvångsmedel, alltså avlyssning och annat, för att kunna stoppa det här. Så att det också inte gängen kan utnyttja att de är barn och låta dem bära bomber, sprängämnen och vapen, för att vi inte kan avlyssna dem. Mm. Tanken är inte att vi ska avlyssna alla barn, men tanken är att vi måste kunna stoppa den här typen av våld. Och också en del av det är ju för att komma åt dem som faktiskt ligger bakom där, de anstiftarna, som man säger, de som beställer morden, de som egentligen har konflikten. För de här barnen, 12, 14, 15, 16, de har ju inte den här konflikten, utan de gör ju det här bara för att bli någon. Mm.
Och nu då, när ni får liksom allt ni pekar på, typ, kommer allting lösa sig då?
Nej, det gör det ju inte, utan vi har ju grundläggande problem i samhället som vi måste komma till rätta med sen. Alltså man kan väl säga så här, vi kan bli skickligare på att släcka bränder, men frågan är varför brinner det?
Mm. Och varför brinner det då?
Ja, det är ju en svåra frågan, och där är, som sagt, jag är ju mer expert på att släcka bränder än att förklara och hitta anledningar till varför det ser ut så i samhället. Det är ju så mycket, många saker som gör att vi har det här i Sverige. Jag brukar till exempel fråga mig själv, och varför har vi personer som är väldigt, väldigt unga som vill ta kontraktsmord i Sverige? Varför har vi inte det i Finland och Danmark och Norge, som också har socialt utsatta områden och som också har... Förhållandena i Sverige är ju inte unika rent socialt.
Nej, visst.
Men varför har vi en helt annan problematik i Sverige? Och hur ska vi ändra det? Och som sagt, där är det så mycket, det är skola, det är socialtjänst, det är, hela samhället har ett ansvar hur vi ska ändra det här. Men jag sitter inte på lösningarna på det.
Nej.
Men däremot så ser jag hur det spelar sig i våldet.
Många skulle väl kanske säga att det här har att göra med att vi tog ett större antal flyktingar under flyktingvågen 2015-2016. Vad tror du om det?
Ja, det här är svåra frågor att svara på. Vi har ju en situation som vi inte riktigt klarar av i Sverige på, alltså när vi tittar på utanförskap och allt sånt där. Men om vi tittar på de som vi ser utför de här skjutningarna, så är det ju personer som tillhör av de mest utsatta i samhället. Alltså de, får man prata om socialgrupper?
Ja, alltså, den kan vi testa.
Jag vet inte hur det faller ut. Nej. Men vi ser, det är blandetniskt de som utför de här morden och tar på sig dem. Men de kommer ju alltid från de mest socialt utsatta grupperna.
Mm.
Men det är ju blandetniskt. Det är personer som man skulle kunna kalla för, ja, som har en invandrarbakgrund. Men det är också personer som är etniska svenskar med. Så att det är blandat. Jag får frågan ibland, är det bara ensamkommande flyktingar som gör det? Och det är aldrig ensamkommande flyktingar, utan det är personer som... För de rekryteras inte av gängen, därför de kan inte svenska, de är inte inne i det här. Utan det är personer som andra och tredje generationen kanske.
Mm.
Men även etniska svenska blandat då. Så personer som har det dåligt ute i samhället.
Det här var jätteviktigt. Tack så mycket för att du berättade det. Jag hade ingen aning om det. Och jag tror att det är viktigt att folk får höra det också.
Ja, det tror jag också. Att det handlar ju mer om... Den enda förutsättningen är meningen som är relevant, kan jag tycka. Det är att de som har det sämst kommer begå mest brott.
Mm.
För så är det. Och man har grupper som kommer hit som har det sämst. De kan förekomma mer än andra. Och sen efter något år så... anpassar de sig till samhället, så kommer en ny grupp som har det sämre, och då kommer de synas tydligare, och så har det varit över tid liksom.
Jag får ju känslan av, jag intervjuade Diamant Salihu för inte allt för länge sedan, och jag fick ju liksom känslan av att det som man då skulle kunna kalla för ett liksom samhällskontrakt, det är en så himla, det är så tunn fernissa på något sätt. Alltså det är så, jag menar, han pratar ju jättemycket om att hamna efter i skolan, och att man då, om man gör det redan från liksom första klass eller till och med förskoleklass, ja, då är det ju ganska lätt kanske att om någon säger så här, vill du sitta på en lektion eller vill du tjäna 10 000 spänn? Ja, då tycker man ju kanske att de där 10 000 kronorna är ganska lockande. Det hade nog jag också gjort.
Så kan det säkert vara, men det som jag tycker jag upplever som drivkraften för många ungdomar, det kanske inte är i första hand pengarna, utan det är i första hand
statusen,
respekten, att man, om man gör det här så hemska att man väljer att skjuta någon person som man överhuvudtaget inte har någon relation till, som man aldrig har träffat förut, men man gör det för att bli någon. Jag har vid något tillfälle sagt att om man inte kan bli rappartist eller fotbollsstjärna, så går det bra av att bli mördare istället. Mm. Pengarna spelar inte så stor roll för dem. Och det är en hemsk tanke vad folk kan beredda att göra i den här åldern när man är rätt ung och formbar för att få uppmärksamhet och för att bli någon.
Ja, men sen är det väl också ett fungerande sammanhang, tänker jag. Om man inte har ett fungerande sammanhang någon annanstans, för är det liksom, det är ju någonstans, det spelar ju egentligen ingen roll. Det antar jag, alltså även du och jag, när vi var unga så att säga, så hade vi hamnat utanför alla sammanhang, så hade man ju varit extremt liksom exponerad för allting, va?
Och de här personerna som får in de här, de är jätteduktiga på att spela på det här. Du kan se mig som din storebror, kärlek och respekt, vi kommer, och lojalitet, vi ska växa tillsammans, man skickar hjärtemojisar, man får den här personen som inte har någon kontext att känna att här har jag en tillhörighet, här har jag någon som, ja, men den här unga killen kanske ska gå på en dejt, de får låna någon snygg väska, de får låna en keps, de förser med lite pengar så att de får känna att de är, de här äldre hejar på dem, andra märker att de känner honom. Känner du honom? Så, ja. De är otroligt duktiga på att bygga upp de här personerna.
Mm. Men du, jag tänker mig liksom, om man, för som jag har förstått det, så går det ju relativt bra för er just nu, alltså polisen, att ta fast de här unga liksom killarna och sammanhangen runt om dem. När man väl då, om man har knäppt någon när man är 14 så att säga, hamnar på ett SIS-hem, va, antar jag. Då är ju de kanske bortom, då träffar du dem inte längre så att säga.
Nej, inte på 2, 3, 4 år.
Nej, just det.
Okay. Eller tills de rymmer. Mm. Men
för det är nyfiken på, jag menar, du har ju, nu är ju du förvisso polis och det är din expertis givetvis, men jag bara funderar på så här, om vi nu pratar om vad man skulle kunna göra då, liksom, om politikerna säger så här, ja, men ta hela verktygslådan här, här har ni smörgåsbordet, vad fan ska vi hitta på liksom? Så antar jag att det handlar inte bara om polisarbete. Vad tänker du om det liksom? Är det SOS? Är det skolan? Alltså vilka mer måste ha resurser för att få bort med det här?
Det är mycket av det där. Många av de här personerna som vi ser som utförare, de är ju redan upptäckta av socialtjänsten. Man plockar ju folk, alltså att man hämtar utförare från ett HVB-hem, från ett SIS-hem eller från en familjehemsplacering. Det är ju personer som vi i samhället redan har upptäckt att det inte går så bra för. Mm. Så man har påbörjat åtgärder mot på ett eller annat sätt. Så väldigt, väldigt många av de här har ju redan åtgärder som har påbörjats. Mm. Och för att inte få det här så kanske vi måste investera väldigt, väldigt mycket mer i skolan och i mycket tidigare åtgärder. Mm. Men det här måste jag säga, jag är ju inte expert på de här typen av grejer. Så att det blir ju utifrån vad Mats Lindström som privatperson tror och känner. Och inte, liksom, det här, jag har ju inte forskat på det här. Jag ser bara, jag kan bara beskriva vad jag ser.
Självklart, jag förstår det. Mm. Men samtidigt så här, polisen då, dina kollegor höll för ett par månader sedan en presskonferens och berättade att ni har liksom kartlagt 14 000 som är liksom direkt anslutna till de här gängen och typ 50 000, alltså vad det nu var, alltså en helt groteskt hög siffra. Stämmer den bilden? Är det så här mycket folk som du ska hålla reda på jobbet?
Alltså det kommer ju nya utförare eller klivare som de själva säger hela tiden, och det, vi kan ju inte hålla reda på alla de barnen, och det gör vi inte heller, utan vi försöker, men ofta så försöker vi hålla reda på de som driver konflikterna eller de som ligger steget under dem. De som, många av de som driver konflikterna som vi ser de sista 1,5 åren, de befinner sig inte ens i Sverige, utan från utlandet så styr man personer i Sverige som i sin tur rekryterar utförare som gör de här skjutningarna åt dem som befinner sig och betalar i utlandet. Allt det här finansieras till största delen av narkotikapengar. Så att vi försöker hitta de här personerna som är deras ställföreträdande i landet då, och vilka är som påverkar våldet, och sen genom att jobba mot dem så hittar vi de här unga utförarna, för vi kan inte, svårt att veta annars vilka det är som kommer bli. Men du var inne på det lite förut, att vi är ju väldigt, polisen och rättsväsendet är väldigt lyckosamma med att hitta de här. Men det handlar ju också om att det är unga och oerfarna personer som begår rätt mycket fel i samband med de här brotten. Vi tar väldigt många direkt efter brotten, men det som inte märks är att vi tar också väldigt många i en taxi på väg fram eller precis innan. Och den typen av frihetsberövande märks ju aldrig, för det står inga rubriker på det. Men det är ett kvitto på att rättsväsendet gör ett fantastiskt jobb. Det är ju att det har ju aldrig varit så många häktade som nu. Det är ju överfullt på häktena, det är överfullt på SIS-hemmen och allting. Mm. Tyvärr. Att det är synd att vi har en våldsvåg där det behöver bli så. Men det är ändå ett kvitto på att rättsväsendet gör sin del av det. Men man kan säga så här, det brinner, vi är duktigare på att släcka bränder än vad vi någonsin har varit. Men det brinner på så många platser så vi ändå inte riktigt. Nu har vi varit en lugn period, temporärt i alla fall.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här, vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu, som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden, och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com/skuldfinans kan du läsa mer. Tack Svea Bank.
Ja, en grej som jag är nyfiken på och som jag inte, ja, men som jag antar att du har, kan säga någonting vettigt om. Om man då är 12, 13, 14 år och ska liksom utföra ett kontraktsmord. Jag har fått för mig att det är relativt mycket liksom att man, ja, men då, det finns vissa droger som man tar i samband med de här handlingarna.
Ja, men det är inte säkert att de tar några droger när okay. de gör det här. Det är som sagt, de är inte påtändade när de gör det, oftast inte.
Nej, okay.
Ja, kan ha rökt på, men det är inte det som är...
Jag tror det var tramadol som gällde.
Ja, jo, men alltså många av ungdomarna nu, tramadol och hasch är ju så att säga basvaror. Mm. Så. Men, och det tar de, men det... Jag kan inte säga att om de inte har tramadol så kan de inte, skulle de inte begå de här brotten, utan det gör de ändå. Drivkraften är så stark att göra det för dem ändå. En annan aspekt som vi var inne på, men jag tappade den då, det är många av de här unga som ju hamnar på SIS-hem och sånt när de begår brotten, de har ju inte tänkt igenom konsekvensen som det innebär att om jag går in som utförare åt ett nätverk och skjuter ihjäl eller planerar att skjuta ihjäl någons anhöriga eller någon annan person, då har jag ju satt mig som en sicario, en utförare åt ett lag eller en sida, och det finns inget slutdatum för hämnd. Du kommer alltid vara en del av den här konflikten. Sen om du inte vill vara med när du är 19, det skiter motståndaren i. Det var fortfarande du som sköt på min mammas dörr. Det där dör inte. Men det tänker man inte på. Man har ju ett väldigt begränsat konsekvenstänk när man är liten. Jag läste någon gång att de bästa stridspiloterna var någonstans mellan 17 och 18 år. Var snabba reflexer och hade inget konsekvenstänk.
Okay.
Och det är väl kanske så med barn också. De har ju inget konsekvenstänk. Man tänker ju inte om 5 år, vad händer då? Mm. Det är ju jättelångt bort. Det är ju fjärdedels liv bort om man är 15. Så att man då ska ha en livslång konflikt där folk är ute efter den om 5 år. Men det är ju det som de facto händer.
Ja, jag förstår det. Och det är väl det här som är då... Men hur kan det då... Om de här liksom ringarna på vattnet fortfarande fortsätter liksom. Jag menar, det har ju varit en extremt intensiv period. Mm. Varför har den då avtagit? Vad är din analys?
Ja, exakt varför den har avtagit, det vet jag.
Det är peppar kanske.
Ja, mycket av... Jag tror att det är så här bland annat att man har ofta ett... Det handlar mycket om lokalisering av fienden. Skulle man veta vad fienden var i varje givet ögonblick så skulle det vara mycket, mycket mer skjutningar. Sprängningar är en konsekvens av det. Nätverken måste visa sig starka. När man inte vet vad fienden är, då genomför man sprängningar istället bara för att visa handlingskraft. Man spränger en dörr. Det är ju som tur var väldigt sällan någon blir skadad eller dör, men man visar att man gör något. Och gör man ingenting, då är man svag i den här världen. Hade de vetat istället vad vilket kafé motståndarna satt på, då skulle de mycket hellre genomföra en skjutning, för det får ju en effekt.
Mm.
Här är bara ett sätt att hålla igång våldet och visa handlingskraft.
Mm. Jag fattar. Du, hur ser det liksom, för att jag menar, du träffar väl ofta, jag hörde någon intervju med dig när du, liksom, du berättade att du gärna, om gärningsmännen sitter häktade så går du gärna dit och liksom pratar med dem och känner dem på pulsen och sådär.
Om jag har drivit ärende mot en gruppering som jag kanske har jobbat mot förut och sådär, då brukar jag när de är frihetsberövade första dygnen gå ner och ta dem lite på pulsen så här. Mm. Tja, och kolla läget och hur de mår lite.
Varför gör du det?
Jag tycker det är viktigt för dem också att förstå att det här är inte personligt. Att det är liksom, så länge de håller på med det de gör så kommer jag försöka sätta stopp för det. Men om de lägger ner det och börjar med någonting annat då. Jag skrev en gång ett rim faktiskt som, jag kan dra det här. Jag brukar dra den som en, det är lite så här går den.
Apropå Adel va?
Ja, nej, det är inte den. Okay. Alltså, utan det förklarar det här för dem på ett sätt som de börjar garva men de får poängen. Det är brottet jag jagar och inte dig. Jag vill se dig lyckas och ha en tjej. Så sluta med brott, så slipper du mig. Mm. Ja, då brukar de garva, men kontentan är ju, det är inte dig jag är ute efter. Utan du försöker mörda folk, då kommer jag sätta stopp för det. Lägg ner den verksamheten, så ser du inte mig.
Och brukar ju säga också att nästan alla som du sätter dit har liksom, de har skrivit lite bars så att säga. Alltså det finns en dröm, ja, om en rapkarriär också.
Ja, men det är väldigt, väldigt många som har provat att skriva egna texter och i vissa nätverk mer. Men många av nätverken har ju liksom olika sätt på att marknadsföra sig själva. De har, man har varit rätt aktiva på nätet, på Instagram. Man har haft egna Instagram-sidor där man har poserat med kläder, väskor, vapen och det. Och där så har man också haft någon rapartist kanske, eller en mer eller mindre känd rappare som man har liksom hängt med på sina videor, som har lanserat nätverket där man har stått och poserat med grejer och snabba bilar och det. Och det här har varit en väldigt viktig del av marknadsföringen av gänget, att visa sig. Vi har mycket pengar, vi har fina kläder, vi har dyra klockor, vi har vapen, vi har våldskapital. Alla nätverken har velat synas i de här sammanhangen. Till exempel Husbysigenor som hade Drejlo som sin husartist liksom, och då mördare syndes i hans videos och sådär. Och det finns väldigt, väldigt många andra exempel på det också. Mm. Så musiken och att visa upp sig på sociala medier är viktigt för att bygga varumärket kring nätverket gänget.
Mm. Vet du vem som sköt Einar?
Nej.
Okej. Okay. Nej, jag fattar. Men vet du någon som vet vem som sköt Einar?
Det finns det säkert flera som vet. Mm. Men för det första har jag inte varit involverad i den utredningen på det sättet, för den ligger på så att säga fel sida av.
Ja, just det. Av stan, ja.
Men så sagt, men det finns ju flera som vet såklart.
Mm. Vad kostar ett människoliv i Stockholm idag?
Ja, det är ju tyvärr inte så mycket som de erbjuder de här. Alltså från 50 000 uppåt, sådär. 200 000 rätt vanligt.
Men speaking of pengar ändå, jag är sedan nyfiken på det här. Om det då är liksom, beroende på hur man räknar, 14 eller 50 000 pers som så att säga jobbar med det här inom citationstecken. Hur mycket måste vi knarka? För är det bara narkotika som finansierar de här gängen?
Inte bara, det är väl en hel del bedrägerier och sånt där också. Men, okay. men det är ju mycket som handlar om narkotikan, narkotikamarknaden.
Så det är liksom det faktum att vi, hela Sverige är partyknarkare så att säga, som finansierar det här?
Ja, till största delen.
Okej. Okay. Och är det liksom, har du koll på, är det alla droger, är det liksom, eller är det vissa droger som MC-gängen fortfarande har och sådär?
Nej, men de här nätverken, förut var det väl mycket, mycket mer så att det var någon som bara sålde heroin eller någon som bara sålde hasch. Nu tar ju nätverken in allt som går att sälja.
Okay.
Allt från narkotikaklassade tabletter till ecstasy, kokain, hasch. Amfetamin till exempel går ju, är förvånad hur mycket amfetamin som det går. Ja, men nu förvånas man inte om tullen tar en lastbil och så var det 400 kilo hasch och 300 kilo amfetamin i. Alltså den typen av grejer. Och 100 kilos beslag på amfetamin är rätt vanligt. Och då, man undrar ju, vem är det som... Man har ju en bild av den här klassiska amfetaministen, någon pundare som kanske åker omkring i någon bil och är lite källarinbrott, men det måste ju vara betydligt flera personer än dem som använder allt det här amfetaminet.
Ja, exakt. Men det är ju, jag är bara så nyfiken på liksom, jag menar, du har ju då som sagt jobbat, inte primärt med det här alla 30 år kanske, men liksom
de senaste 20 i alla fall.
Exakt. Och då jag bara tänker mig, alltså jag är så nyfiken på hur liksom den här marknaden, alltså har, är det bara det att det har blivit mer koncentrerat då till Foxtrot-nätverket till exempel, att man har plockat marknadsandelar, för förut hade Bandidos någonting, eller hur funkar alltså, det
har ju blivit så att om man tog det, om vi backar 15 år så man var mycket mera om man bodde i förort, så var man mycket mycket mera bunden till de äldre i området, att man hade kontakt med dem för att kunna ta in narkotikan. Nu om du har ett bra våldskapital i 20 år, då kan du fixa dina egna narkotikaaffärer med Holland eller med Spanien och det. Och du behöver inte samverka med en äldre kriminell i där du bor, i din förort till exempel, utan du och två personer som du känner från en annan ort kan gå tillsammans och köpa in. Och man behöver kanske inte ens sälja i sitt eget område, utan det kanske är lättare att sälja på Umeå hela tiden och ta över ett distributionsnät till en annan stad. Eller. Så att Sverige har blivit så litet, och förut så jobbade man mycket, mycket mer bara precis där man bodde.
Men är det inte då man blir skjuten? Man, liksom, om jag helt plötsligt skulle börja sälja amfetamin i Södertälje, jag menar...
Jo, alltså det är så här, det handlar om gatunivån. Om man ska ha gatunivån, alltså att man ska äga gatuförsäljning, det kan man inte göra om man inte bor där. Man måste ha kontroll över 17-åringarna som styr 12-13-åringarna för att ha gatunivån. Så man kan inte komma till en annan ort och ta över den. Däremot kan man ta över distributionen, vara den som trycker in de stora mängderna på en annan nivå. Där det kanske inte så mycket, lika mycket konflikter heller. Okay. Men mycket av konflikterna handlar om vem som ska sälja i vissa områden. Om två grupperingar slåss om marknaden i Rågsved på gatunivå, då kan de skjuta över varandra. Eller det kan bli skjutningar där till exempel. Mm. Men sen räcker det med att det blir två skjutningar. Sen har man en pågående hämndspiral, och då drivs den ju av andra faktorer. Medan det kanske var bråk om en narkotikamarknad, en narkotikaskuld som startade det hela.
Mm. Vad skulle du säga, finns det någonting som du tänker så här, om man tittar på ett internationellt perspektiv, så är det ju många länder även omkring oss som ju faktiskt har liksom luckrat upp lagstiftningen. I Norge får du väl ha viss mängd kokain till och med. Och polisen kommer inte ta dig för det. Hade det här hjälpt Sverige, tror du?
Nej, jag är inte för... Utan jag vill att vi ska ha den lagstiftning vi har. Jag är inte för att legalisera narkotika. Jag tror inte på det.
Ja, men du skulle ju ändå...
Jag har ingen forskning på som styrker det. Men
om jag skulle kunna köpa cola på ICA så att säga, då skulle ju liksom kanske Foxtrot vara arbetslösa.
Däremot så tror jag att... Det skulle starta så mycket andra samhällsproblem.
Vad säger forskningen där då? Hur ser det ut? Liksom? Du verkar ju resa runt en del. Du var nyligen i Finland, vet jag. Sådär.
Ja, fast, som sagt, jag tror inte så mycket. Det finns säkert forskning på ekonomiska fördelar med en legalisering och vetenskapen. Men jag är ju bara en sketen snut och spaningsledare. Okay. Så jag ser det ju från mitt perspektiv. Jag har ju inte de siffrorna eller den... Jag skulle vilja se väldigt, väldigt mycket forskning innan jag ändrar uppfattning om ringa narkotikabrott och att inte det ska vara straffbart.
Mm. Ja, men du, du verkar ju ändå vara passionerad kring det du gör. Vad är tjusningen för dig med ditt yrke?
Som jag pratade om lite förut, jag tycker att det är... Ett privilegium att få jobba med någonting som är så viktigt att försöka stoppa och försöka förstå vad det är som gör att vi har fått den här samhällsutvecklingen som vi har. Ja, men det är ett samhällsproblem som alla försöker lösa, och att få vara en del av lösningen, det tycker jag är roligt. Alltså inte bara jobba med, nu har jag också fått fördelen att vara med och försöka, i det lilla då, för att vara med och titta lite på hur vi kan lagstiftningsmässigt ändra en del saker. Men problemet är ju, det är inte bara polisens problem. Så vi får ju en motiverad 14-åring i knät. Men vad har samhället gjort innan för att vi ska få den här motiverade 14-åringen i knät som vi ska ta hand om? Det är där måste vi lägga mycket grejer.
Hur ser en vanlig arbetsvecka ut för dig?
Den är nog inte så rafflande som man tror. Utan jag, i min tjänst som spaningsledare heter det, så då driver jag ju... spaningsärende då. Vi bestämmer i vårt område vilka vi ska jobba mot, och i de flesta fallen så är det ärenden som går mot aktörer som på ett eller annat sätt påverkar skjutvapenvåldet. Alltså det kan, sen om det är i en befintlig mordutredning eller skjutning, eller om det är på grovt narkotikabrott eller grovt vapenbrott, att en person har flera vapen. Men det är, vi väljer ärenden som går mot personer eller nätverk som är involverade i det här i största möjliga utsträckning. Om vi tar hur börjar ett ärende, då får vi information om att några aktörer håller på med narkotika eller planerar en skjutning, och då bestämmer vi oss att vi ska köra mot det här, titta om det finns resurs i området, har vi någon som kan ta hand om utredningen sen, har vi spanare, finns det plats och kanske avlyssna den här. Och sen tar vi kontakt med åklagaren och har ett kort möte med honom och henne. Men så här tänker vi oss ett ärende, ja men det låter bra, och sen så drar vi så att säga igång hemliga tvångsmedel eller vad vi har tänkt, och sen spanar vi och gör våran grej tills vi har lyckats med det där.
Mm. Och hur mycket är du liksom på ett skrivbord, och hur mycket är du ute på
plats? Det är mycket inne. Jag sitter mycket inne och lyssnar på telefonavlyssning. Jag sitter mycket förbereder det som vi kallar för utsättningar, morgonmöten, där vi planerar vad ska vi göra idag, vad har hänt under natten sen igår, så man uppdaterar lägesbilden för spanarna. Vi pratar igenom vad vi ska jobba med och varför. Det kan vara delmål, vi kanske vill hitta en lägenhet eller vill förstå vad en person har för roll. Så man ska bryta upp spaningen i olika delmål för att det ska bli också så att arbetstagarna, spanarna ska känna att ja, men okej, vi gjorde det här idag, det var det vi skulle göra. Så att det inte bara blir diffust och åka ut och titta på en port i 2 månader.
Jag fattar.
Och sen mycket kontakter med åklagaren som är förundersökningsledare. Hur går det för oss i det här?
Mm.
Så att det är mycket analys, mycket möten och kanske inte så mycket Gunvald Larsson ute på fältet längre.
Men har du hundratals ärenden som rullar samtidigt?
Nej, ett fåtal bara.
Okay.
Mm. För det är så pass mycket information i det så att man måste ha... det är svårt att hålla fokus på mer än ett ärende i taget.
Mm. Men nu jobbar du i norra Stockholm. Finns det aspekter av liksom narkotika och gängkriminaliteten som ni är så här... Ja, men vet ni vad? Det där är... Det är superdåligt att det finns, men vi kan inte hålla på med det. Alltså en smålangare så att säga.
Ja, så kan det ju vara att det finns ju så många olika personer att välja mellan. Så då får man ju se vad som man får mest effekt för pengarna. Så att säga, om vi tittar på 3 olika ärenden. Den här personen säljer narkotika, men vi har aldrig hört talas om honom förut. Och den här personen säljer kanske lite mindre narkotika, men är en drivande aktör i en våldsam gruppering, ja men då kanske vi väljer att gå mot den för att det är mycket, mycket viktigare. Och som samhället ser ut nu då, så är det ju vår prioruppgift att jobba mot skjutvapenvåldet, så då kanske andra ärenden får stå tillbaka lite för det, men vi måste ju prioritera det som är. Narkotika kommer ju tyvärr oftast finnas ändå, men vi måste ju komma till rätta med våldet.
Mm. Jag frågade dig förut om det skulle hjälpa med en legalisering på något sätt, men, och då svarade du nej. Men om vi skulle ha ett kontantfritt samhälle, skulle det hjälpa er?
Det är en jätteintressant fråga. Att bedriva organiserad brottslighet utan kontanter, det är ju jättesvårt, för att inte säga omöjligt. Det är också, och det märker vi ju i alla de utredningar vi har, vilka problem de har. Man kan ju till exempel som narkotikasäljare inte få in 2,5 miljoner på ett år på sin Swish. Det ser jättekonstigt ut. Mm. Vi ser det också. De vet ju det också. Så att det handlar mycket om i de här kriminella gängen att omge sig med personer som vi brukar kalla för möjliggörare. Alltså personer som får ta emot pengar och ta ut dem, och den här omvandlingen av pengar.
Mycket Solvalla, va?
Ja, det var det i alla fall förut. Okay. Men det är spelvinster, och det är på olika sätt, och vissa nätverk kör med Havala-system, alltså man stoppar in pengar hos en person i Sverige, så kan en annan person hämta ut samma belopp i ett annat land som betalning för narkotika. Det finns ju mycket, och så pengarna, och det är ju såklart centralt för nätverken, för det är dit de vill hamna. Man blir inte kriminell bara för att ta konflikter utan för att tjäna pengar. Så att ett kontantfritt samhälle, det skulle jag ju nog tycka var riktigt bra, för att det skulle försvåra det här extremt mycket för dem.
Högt upp på din önskelista kring de politiska besluten då?
Sen om det är någon annan som som har andra effekter av ett kontantflykt som inte jag kan riktigt... Man har pratat om att om vi får ett höjt beredskapsläge, att det är svårare för Sverige att klara sig utan kontanter till exempel, att vi behöver dem i en... Ja, men vi måste säga att vi skulle gå upp mot någonting som börjar närma sig ett skymningsläge, att vi behöver kontanter. Och så, den typen av effekter är svåra att överblicka. Men om jag bara tittar kopplat till kriminalitet och försvårande för kriminalitet, så ju fler steg vi tar mot ett kontantfritt samhälle, desto bättre är det ju.
Mm. Ja, sen finns det väl vissa, alltså, som liksom människor som har hamnat utanför samhället som skulle få det helt jävla omöjligt.
Ja, också, nej, men absolut. Men jag bara tittar vad som skulle... Vad mina skummisar skulle tycka var jobbigt.
Mm. Du, hur mår du efter jobbet? Hur sover du så här?
Jag sover bra, ja, tycker jag. Ja. Ja, men det är klart att ibland när det är mycket kan man vara högt upp i varv och ha mycket huvudet. Men det är nästan alltid roligt att gå till jobbet. Man längtar efter att få dit nästa dag och fortsätta.
Mm. Ja, men du känns ju liksom i alla sammanhang och även här idag så känns du ju liksom så här, jag menar, det verkar vara ett helt jävla omöjligt jobb du har, men du verkar ändå trivas när du går dit.
Ja, men jag tror att det handlar lite om mindset. Jag kan inte lösa hela skjutvapensituationen i Sverige, men jag kan ta ett ärende i taget, och de som, och det ärendet ska göra jävligt bra, och de personer som jag har att göra med i det ärendet, de ska få det riktigt svettigt.
Mm.
Sen hur det går för andra ärenden, där kan jag hjälpa dem med saker. Men jag gör det här och sen tar jag nästa och sen kommer jag ta nästa. Och så jobbar jag. Men sen försöker jag ju hjälpa andra personer, bland annat genom att till exempel vittna i andras förundersökningar om det behövs. Så att jag har sagt till någon av mina chefer att jag kommer vara 100% lojal mot arbetet mot skjutvapenvåldet i Sverige, men det kanske betyder att jag är 90% lojal mot vårt område, men att jag lägger tid på att hjälpa andra om de hör av sig från en förundersökning om mord eller mordförsök i en annan del av Sverige. Jag vill ha att jag kommer dit och beskriver hur ett modernt gängmord, då kommer jag göra det om de tycker att det är till hjälp.
Mm.
För att ja, men mitt patos är ju skjutvapenvåldet och försöka bidra till att hjälpa rätten i det fallet att förstå det här, men också få stopp på det.
Mm. Nu har du väl ungefär 10 år kvar till folkpension.
Mm.
Blir det fler böcker efter den här? Gav det mer smak?
Vi får väl se vilket mottagande den får. Om folk tycker att det är intressant att läsa om det här, så kanske det blir det. För det kommer ju komma mer bra historier, så att säga. Mm. Det är det som är roliga med det här jobbet, att man får ju vara med om väldigt mycket, privilegierade att få med om väldigt mycket saker som är roliga och intressanta, men som jag också tror att många vanliga människor som inte är poliser tycker att det kanske är roligt att få läsa om och se hur vi jobbar och få en insikt i det. Det har ju skrivits andra böcker om det här, men kanske inte från det här perspektivet, och kanske inte alltid av personer som har träffat de här mördarna eller är Mats med dem.
Mm. Du, en som du är Mats med, som du nämnde i början, Adel, vill du berätta varför han är namngiven?
Ja, nej, men vi har han får det finns en story om honom i boken, som det börjar egentligen med att jag det kanske var någonstans 2013-2014 tog honom för ett grovt vapenbrott. Han sprang med ett vapen och jag sprang en kapp på honom och tog honom, och sen flera år senare så träffades i ett annat sammanhang med en person från dödspatrullen. Då satt jag och den här personen från dödspatrullen och pratade om Adel. Ja, och det blev att jag skrev ett rim till honom om Adel. Och sen Adel tyckte det var så roligt så att han hörde av sig. Sen ville han senare att jag skulle lägga det där. Han ville spela in det igen och lägga det på sin Instagram. För det var en diss av honom på ett sätt som han tyckte var rolig då. Och sen vid ett annat tillfälle var han efterlyst för att komma in. Då så skrev jag skickade ett sms till honom med ett rim.
Mm.
Och då tyckte han att det var rätt roligt, så kom han in. Och så, vi har haft en rätt lättsam dialog bara. Alltså jag pratade med Adel om jag fick ha med honom i boken. Och han tyckte att det var viktigt att visa på att det behöver inte vara... Alltså, man kan hamna på olika sidor, men det behöver inte vara några aggressiva känslor då. Man kan skratta när man ses, utan att han tyckte också att det var viktigt att visa på den här sidan att det går att det går att ha, vad ska man säga, det behöver inte vara hatiskt, utan det kan vara bara människor som möts och du, kommunicerar på olika sätt.
Du sa för en stund sedan att liksom det man inte tänker på när man spränger någon större eller skjuter någons liksom brorsa eller morsa eller whatever, så är ju att det liksom, den fatvan kommer aldrig släppa. Den förbannelsen kommer aldrig släppa. Finns det, träffar du kids, killar som har kommit ut på andra sidan?
Det svåra är att det är väldigt, väldigt svårt att få personer att hoppa av. Mm. Det är, i min värld, jag har ingen statistik på det, så är det nästan hopplöst tills de är 25-26 där. När de är mitt uppe i det här så är det jättesvårt att få dem motiverade. Av flera skäl, men ett av skälen är också att de behöver ju det här nätverket just då för sitt eget skydd, för de är inne i det. Och sen, det är sen när de blir lite äldre och får lite perspektiv på det, som de faktiskt börjar tänka på hur de ska kunna ta sig ur det här. Och det är också en anledning till att jag i många fall tycker att strängare straff inte... Det är många som tycker att strängare straff inte hjälper. Men i det här fallet gör det, för det ger kriminalvården möjlighet att jobba längre med dem. De får tid att mogna på anstalten. Och de kanske också kommer fram till att det här var ingenting för mig.
De är borta från den miljön där de, ja, annars skulle kunna bli skjutna eller begå nya brott. Eller?
Exakt. Mm. De bidrar inte till konflikterna när de är ute. Jag behöver, i min roll eller andra poliser, behöver inte bry sig om vad de gör. De är inte heller där och påverkar med sina konflikter. Eller de är inte där heller och rekryterar nya unga. Så det är många aspekter som man inte lyfter så mycket i debatten, utan det pratar mer om att straff hjälper inte, men straff på, längre straff påverkar det här. Till exempel en 17-åring som begår ett mord får i de vanligaste fallen nu 4 års sluten ungdomsvård. Jag kan tycka att en 17-åring som begår ett kontraktsmord skulle kunna få 10 års fängelse. Så ser det ut i Danmark till exempel. Jag tycker att det är rimligt, då får samhället mer tid på sig att jobba med honom och en 18-åring kommer ju få livstid. Det sticker ut att en 17-åring då, kanske ett halvår yngre, får sitta 4 år när den andra får sitta på livstid. Mm. Det blir ju också att man trycker ner skjutningarna på de som är på yngre hela tiden.
Jag fattar. Mm. Men du har något slags hopp ändå om allt ihopa?
Ja, absolut. Vi måste ju tro på det vi gör. Vi som land måste ju lyckas i det här. Jag vill inte att vi ska ha ett Sverige där vi är sämst i klassen på skjutningar och sprängningar, alltså jämfört med andra länder i Europa. Mm. Vi måste ju vända det här också. Och då är det viktigt att ungdomar ser andra möjligheter än att bli kontraktsmördare för att bli någon. Mm.
Du, stort tack för att du kom.
Tack.
Polis Mats Lindström alltså, och boken heter Spaningsledaren i Rinkeby och är skriven med Fredrik Sjöshult. Den är ute nu. Producent idag Ninni Westin, jag heter Kristoffer Triumf, och ett ordinarie Värvet med Sara Skyttedal hör du på måndag. Jag hoppas vi hörs då. Tack för idag. Hej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.